lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Jag avslutade vår förra vandringsetapp med den 11:e versen i Filipperbrevets andra kapitel. Och jag påminde på nytt om att orden i Kristus var Filipperbrevets nyckelord. I de 11 första verserna av kapitel 2 så har Paulus förmanat de troende i Filippi till ödmjukhet. Och det är Kristus själv som är Paulus föredöme. Men under vår vandring så långt genom Filipperbrevet att vi har lärt om hur Kristi sinnelag var, och vi har också lärt att vi inte kan efterapa Kristus. Vi kan inte imitera honom. Samtidigt sa alltså Paulus, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och det kan bara ske genom att Kristus får leva sitt liv i oss. Det är Guds andes verk i oss som producerar bland annat den andens frukt som heter ödmjukhet i våra liv. När vi nu vandrar vidare så ska vi se något av Kristi sinnelag, där det efter hans himmelsfärd fortsatte att vandra fram på de romerska vägarna. Vi ska se Kristi sinnelag praktiseras i romerska hem och i fängelse. Och vi ska möta tre exempel. Och vi möter det genom tre av Jesu efterföljare. Paulus, Timoteus och Epafroditus. Han som var pastor i församlingen i Filippi. Det är dessa tre vi får höra om. Men det är klart att det fanns många, många fler som blivit födda på nytt genom evangeliets förkunnelse. Vi läser Filipperbrevet 2, vers 12. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Han har en klar förväntan att deras tro ska vara mer än ord. Men vi lägger märke till att här handlar det inte om en trälaktig lydnad, men om en vädjan och en uppmuntran till älskade vänner att fortsätta som de hade börjat. För att en gång ha börjat, det är inte detsamma som att ha fullbordat sin vandring. Även om frälsningen sker i ett ögonblick, eftersom den bygger på ett redan fullbordat verk, så är helgelsen en livsprocess. I Hebreerbrevet 12, vers 14 och 15 säger skriften att vi ska sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och fortsätter med att säga, se till att ingen går miste om Guds nåd. I Johannes kapitel 15, vers 14 säger Jesus, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Tro och lydnad följs åt som järnvägens två spår. Och så hade det varit bland de troende i Filippi helt från början. Men nu förmanar Paulus, liksom ni alltid har varit lydiga, arbeta så med fruktan och bävan på er frälsning. Och så fortsätter han i Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Helgelsen är alltså ett Guds verk som utförs genom den helige ande. Och detta andens verk grundar sig på Kristi offer. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 2. ni är av Gud Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Men även om helgelsen är ett andens verk, så är det en sida av helgelsen som i högsta grad har med människan att göra. Och det är den sidan Hebreerbrevet 12 talar om när det sägs att vi ska sträva efter frid med alla och efter helgelse. Och det här, det är viktiga ord i en tid då så många människors kristenliv präglas av passivitet. Medan vardagen däremot är överfylld av materiell och mänsklig aktivitet. En sann kristen är aldrig passiv. Det är viktigt att komma ihåg att det är troende människor som Paulus skriver till och uppmanar att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Han ber helt enkelt att Gud ska få lov att utföra sitt verk i deras liv. De har bekänt sin tro på Kristus, och då förväntar Paulus att de också ska dra de rätta konsekvenserna i vardagslivet. Evangeliet tar inte bort människans ansvar. Tvärtom, evangeliet väcker människan till ansvar. Om Kristus bor i våra hjärtan, kommer det att märkas i våra liv. Grundlagen i andens värld är lagen om den obetingade lydnaden. Lydnad för Gud. Och här repeterar jag Jesu egna ord i Johannes 15:14. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Vi läser Filipperbrevet 2, vers 14 och 15. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Säg inte ja till en uppgift som ungdomsledare, söndagsskollärare, äldstebroder eller något annat, om du ska gå runt och sucka tungt över uppgiften. Det skadar kristet arbete mer än något annat. Gör allt utan att klaga och tveka. Till de troende i Kolosse skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:17. Ty allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det handlar om våra hållningar, klagan och tvekan, eller tack till Gud Fader genom Jesus Kristus. Så att ni blir, säger Paulus. Blir. Den som har den hållningen att han gör allt utan att klaga eller tveka utvecklas i den riktningen. Men hur kan Paulus säga gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena? Hur kan han säga så när Jesus har sagt ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er?
Thank you.
Johannes kapitel 15 talar Jesus om frälsningen, om det verk som han har fullbordat, alltså om vad Gud gjort för oss. Paulus talar i Filipperbrevet 2 om den dagliga helgelsen, det vill säga vad Gud vill göra i oss genom sin helige ande. Helgelse, det är inte att gå och vänta på den stora upplevelsen, den andliga kicken, som likt en trollstav förvandlar dig till en ängel. Utan gå istället i livets skola. N.P. Wetterlund säger, förakta inte vardagens plikter och alla små uppgifter och göromål, för genom dem formas hjärtat för evigheten. Och visst är det sant, för konsten att leva lär man steg för steg, och våra val i vardagen är viktiga. Låt oss leva i tro. Och låt oss genom alla våra val i vardagen låta den tro vi bekänner med läpparna bli synlig för våra medmänniskor. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen. Och så fortsätter han i vers 16. När ni håller fast vid livets ord, då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Liv och ljus är besläktade. När vi håller fast vid Guds ord så lyser vi som stjärnor i världen. Och Paulus gläder sig över att höra att hos de troende i Filippi så stadfäst deras tro genom goda gärningar. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5, vers 14 till och med 16. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan i hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Och det var just det som skedde i Filippi. Lägg märke till att Paulus alltid har Kristi dag för ögonen. När ni håller fast vid livets ord, då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Paulus är väl medveten om att hans verk ska prövas, liksom varje människas verk ska prövas av honom, för vilken inget är fördolt. Låt mig här bara repetera vad Paulus skrev till församlingen i Korint. I första Korinterbrevet 3, vers 11 till och med 13. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Vi är kallade att vinna människor för Gud, men kallelsen slutar inte där. Vi har också ett ansvar att hjälpa varandra framåt på helgelsens väg, för eljest kan det visa sig att vårt arbete var förgäves. Men i det här sammanhanget är det också viktigt att påminna om att om vi genom vårt arbete får vinna någon för Herren, så är det ett Herrens verk, och han alena ska ha äran för det. Som Paulus uttryckte det i Filipperbrevet 2:13, ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja skall ske. Men just därför är det så viktigt att han får lov att verka i och genom oss, så att vårt liv kan bära någon frukt för evigheten. Jag är rädd att det är många som springer förgäves. I Johannes 15:5 säger Jesus: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5. Där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Utan mig kan ni ingenting göra. Och det är med smärta jag måste säga. Jag möter så många pastorer och församlingsledare som är så fruktansvärt upptagna med att göra ingenting. Och till det troende i Filippi säger Paulus att om ni håller er till Guds ord så kan ni se fram till Kristi dag. Då har mitt lopp inte varit förgäves, min möda inte förspild. Och därmed så har vi kommit till en av de underbaraste verserna i hela skriften, nämligen Filipperbrevet 2:17. Och här citerar jag från Bibelsällskapets översättning från 1981. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. Den här versen uttrycker just det som varje kristens hela liv egentligen skulle handla om. Han har hela sin glädje i Gud. Och här tror jag att han tänker på den situationen han befinner sig i när han skriver sitt brev. Han är i fängelse och han vet inte när hans stund kommer. Men även om han skulle måste ge sitt liv därför att han förkunnar Kristus, är han glad och gläds med alla andra som delar hans tro och evighetshoppet i Kristus. Men det offer han här talar om, där han bär fram inför Gud de människor som han genom Guds nåd har fått vinna för Gud, det betyder så mycket för Paulus personligen att han är redo att dö. Det vill säga, han vill hellre offra sitt liv än att ge upp sitt vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Och det offret är inte ett syndoffer eller för att blidka Gud genom något som Paulus har gjort. Som han själv uttrycker det i Första Korinthierbrevet 3:11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. När Paulus här talar om att utgjuta sitt blod, så tror jag att han syftar på de gammaltestamentliga drickoffren. Drickoffret var inte ett självständigt offer, men det var något som man utgöt på altaret över det offer som var fullbordad. Och det är som om Paulus säger: Jag vill att mitt liv ska utgjutas som ett drickoffer på Kristi fullbordade offer. Så att ångan av hans drickoffer kan stiga upp som en välbehaglig doft till Gud. Jag läser hans ord än en gång i Filipperbrevet 2:17. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. Och då han vet att trossyskonen i Filippi också lever i Kristus och har fått samma ande utgjuten i sina hjärtan, så vet han att inte heller de behöver sörja om Paulus blod skulle bli utgjutet. Jag är glad och gläds med er, säger Paulus, och fortsätter i vers 18. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. Om Paulus blev tvungen att möta martyrdöden, så skulle båda parter glädja sig, både Paulus och församlingen. Och här vill jag bara påminna om att endast den person som har något av Kristi sinnelag kan utgjutas som ett drickoffer. Låt oss meditera lite grann över vad det är som Paulus gläds över. Vi har ofta vår glädje förankrad i fel saker. Vi behöver glädja oss och jubla och tacka för att Jesus dog för våra synder och genom sitt blod renat oss från alla våra synder och från all orättfärdighet. Må Gud ge oss nåd att glädja oss var gång evangeliet har framgång, även om det sker i en annan församling än vår. Låt oss be om välsignelse över var och en som tjänar Herren och rätt förkunnar hans ord. Och allt vad vi gör i ord eller handling, låt oss göra det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Paulus sa att även om hans blod skulle utgjutas när han bar fram Filippernas tro, det vill säga den frukt och de gärningar som tron hade verkat i deras liv, ja då gladde han sig med dem alla. Jesus sa att den som tror på honom, han är både salt och ljus i världen. Och så sant du är född på nytt, så tjänar du också Gud och hans rike. Och samtidigt blir du till irritation för många, precis som saltet svider i såret. Det är kärleken till Kristus som driver Paulus. Och det uttrycker han så här i andra Korinterbrevet 5, vers 14 och 15. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Därför har alla dött. Och han dog för alla, för att det som lever inte längre skall leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Allt liv har sina bestämda livslagar. Så är det också med livet i tron på Herren Jesus Kristus och det hopp han ger. Och i Romarbrevet 5, vers 5 säger Paulus: och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Genom Guds kärlek som är utgjuten i det troendes hjärtan genom den helige ande kan en kristen äga kärlekens frukt. Och den frukten, det är vår kärlek till Kristus. Älskar du Jesus? Ja, den man älskar vill man gärna vara tillsammans med. Har du någon glädje i Guds ord, i bönen och den andliga gemenskapen? Och den sunda tron och kärleken ger sig alltid utslag i praktisk handling, precis som församlingen i Filippi. Och Paulus, han gladde sig över att de inte bara tagit emot Jesus, men de arbetade med fruktan och bävan på sin frälsning. Och tron bar frukt och fick uppenbara konsekvenser i deras liv. Kan du se glansen i Paulus ögon? Förnimma värmen i hans röst när han säger: ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. Kära lyssnare, gläd dig också du tillsammans med mig. Och låt oss gemensamt med glädje och frimodighet personligt proklamera vår tro. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dag uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Det tror jag på. Och det är min glädje här i tiden och inför evigheten. Och jag hoppas att också du har din glädje i Guds kärlek, sonens frälsningsverk och andens smörjelse. I allt detta äger vi syndernas förlåtelse, kärlek, glädje, frid och evigt liv. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag hör på ett program, Jevana Vachan, regelbundet. Jag tycker mycket om programmen och tar emot det andliga budskapet som förmedlas. Det ger mig en stolthetskänsla att kunna höra programmen på mitt eget modersmål. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.